Hon var bildkonstnär och verksam i Finland från 1940-talet fram till mitten av 1990-talet. Och hon hette Elga Ceseman. Just nu är Elga Ceseman aktuell med en utställning på Ateneum i Helsingfors. Och i Kulturpodden ska vi den här veckan titta lite närmare på Elga Cesemans konst. Vi kommer bland annat att fundera på hur förlusten av fadern och barndomens Viborg kommer till uttryck i hennes verk. Och så frågar vi oss vad hennes många självporträtt säger oss om tidens filosofiska och psykologiska strömningar. Och när jag säger vi så menar jag Eva Pursiainen och Sebastian Bergholm och själv heter jag Marit Lindqvist. Och Eva, jag tänkte att vi kanske skulle börja med att i korthet berätta lite för oss själva och för lyssnarna vem Elga Ceseman var.
Ja, vem var Elga Ceseman?
Ja.
Jag måste ju erkänna att jag gick till Ateneum utan att veta vem hon var. Men eftersom Ateneum har lyft upp henne som en av deras moderna klassiker så känns det ju som att man måste ju veta vem Elga Ceseman var. Och härmed har jag tagit reda på.
För du har gjort din hemläxa.
Ja, absolut. Som den kulturreporter jag är. Men hon är en spännande typ, lärde jag mig. Elga Ceseman föddes 1922 i Viborg på Karelska näset. Och där hennes pappa var teknisk direktör vid en linoljefabrik och mamma var hemmafru. De hade en sån här mångkulturell familj. Hennes föräldrar var födda i Georgien och de talade tyska. Och så pratade hon ryska med pappa och tyska med mamma, men finska ändå för att hon sen var tvungen att emigrera eller komma till Finland på grund av att kriget bröt ut 1939. Då var hon 17 år gammal. Det berättas att rektorn stängde skolan direkt som det skedde, som kriget bröt ut. Och Elga Cesemans reaktion var att det var den lyckligaste dagen i hennes liv.
School's out.
Ja, och på något sätt berättade det här ganska mycket om henne personlighet och hur egensinnig hon sen kom att vara som konstnär också. Eller den känslan fick ni en sån känsla av att hon var en ganska så här egensinnig typ?
Ja, jag delar nog Eva din uppfattning. Sättet som Elga Ceseman till exempel målar ögon i sina självporträtt är ganska egensinnigt. Det är dunkelt, det är på något vis lite så avvisande, undanglidande. Och sen senare i hennes produktion när hon målar ur sitt minne de här Viborgslandskapen, barndomsupplevelserna, så är det också på ett ganska svårgripligt sätt. Alltså det är inte avbildande eller på det sättet porträttlika saker hon sysslar med, utan man förstår att här är ett psyke in action så att säga.
Ja, hon studerade ju i Finlands konstakademis skola där helt i början av 40-talet. Och en ofta berättad anekdot om henne är att när hon hade målat någon sorts nakenstudie där, liksom när de pluggade. Och så hade hon gjort en sån här grönaktig färgton på den här nakenmodellen då, på sin studie där på sin canvas. Och så steg den här akademiens rektor in och började korrigera. Så att inte kan man ha en grön kropp, den ska vara rosa. Och då bytte hon skola på stående fot. På något sätt sen här liksom ett bevis på en total kompromisslöshet. Att nej, tusan, jag får göra något som jag vill. Jag far istället till fria konstskolan, där hon studerar sen. Och hon debuterade 1943, då hon var alltså 22 år gammal. Och redan då var det en etablerad sån här sätt att komma in som gav en ganska bra skjuts, nämligen Helsingfors konsthalls årliga eller nästan årliga utställning De unga, som alltså fortsättningsvis håller på. Och det där är en språngbräda för jättemånga konstnärer och också för henne, och kritikerna var jätteimponerade då av henne och hur hon hade en sån egen stil, hur hon helt struntade i liksom det här med penselmålning utan strök på färg med palett, sån här kniv istället och sånt här. Och man jämförde henne med både Helene Schärbeck och Edvard Munch. Och Helene Schärbeck känner vi ju igen på just porträttmåleri som du Basse var inne på just. Men sen hon utvecklade ganska snabbt sen en egen, helt egen igenkännbar stil sen så småningom, men hon var jätteproduktiv. Och hon var liksom då en av 40-talets ledande finländska expressionister, och hon gjorde just självporträtt, stadsmiljöer, interiörer, stilleben, och på riktigt tog sig an den där efterkrigstidens melankoli och ångest och alltihopa. Men sen gifte hon sig 23 år gammal med konstnären Seppo Näätänen, och efter att ha hängt i Helsingfors ett par år så fick de totalt nog av de här kretsarna här i Hesa. Så de byggde ett hus i Råvesi, tvärs över sjön från Axel i Galén Kallelas hus, ett par år efter att de hade gift sig, under den totala solförmörkelsen i juli 1945. Jag tycker det var så häftigt.
En viktig bisats.
Mytisk detalj nästan. No ja, det här huset där i Råvesi, det saknar helt el och vatten och andra bekvämligheter. De bara liksom målar där i naturen. Och det är lite så där, man kan romantisera det, men vitsi, det måste ha varit ett tufft liv det också. Men på något sätt också på samma sätt kompromisslöst, tänker jag mig. Alltså att jag tänker att foga mig till något sån här konstnärskretsfianterier där i huvudstaden. Jag bara målar jag här ute. Och kanske det är en orsak till att hon inte har varit så känd då, för att mycket av det där kändiskap eller det där upplyfta eller liksom att vem som får synlighet handlar ju också om att vem som känner vem. Så här.
Mm.
Men bara kort om att hon nog sen alltså försörjde sig som konstnär hela livet. Hon målade ända till mitten av 90-talet, för att sen slutade hon se så hemskt bra. Men sen gjorde hon andra saker, som att skriva poesi. Och det där, han har haft flera utställningar under sin livstid. Men det är först sen efter hennes död, senare på 2010-talet, som hon har synts stort på flera betydande utställningar, som den här Den moderna kvinnan som var på Ateneum 2022. Och det plingade en klocka i mitt huvud och var så där. Då var jag så där, men visst har jag ju sett. Jag har bara inte förstått att det var hon.
Ja. No, som jag har förstått så var hon ju jätteproduktiv, och det finns alltså en webbplats som hennes systerdöttrar upprätthåller, elgaseseman.com, och där kan man ju då ta reda på mer om Elga Seseman själv och också om hennes konst. Och det finns ju, jag vet inte, hur många tusentals verk som helst som hon har målat. Och nu på Ateneum så kan man ju se ungefär 80 av de här verken från 40-talet fram till 70-talet ungefär. Vilka tankar väckte den här utställningen hos er när ni var och tittade på den? Det är ju en ganska liten utställning egentligen. Det är ju tre separata rum som man går in i, och de är ju ganska olika, de här rummen.
No, jag tycker att när man ser hennes målningar och färgerna i den och självporträtten och så här, vilket är det första alltså man ser när man stiger in, så känns hon som en väldigt europeisk konstnär. Och jag baserade kanske på att jag var på en liten sån här tågluff i somras och så måleri i Leipzig och i Prag och så här. Och på något sätt så är det den här typens just expressionism måste ha varit liksom, eller va, så himla, himla stor i Europa. Så det är spännande tycker jag att se hur en hyfsat bortglömd finländsk konstnär ändå liksom verkar i samma slags atmosfär, och man ser samma slags stilgrepp, undersökningar av jag, av minne, så allmänmänskliga saker. Så för mig så kändes hon som en angelägen konstnär på många sätt, just eftersom hon sysslar med så mänskliga frågor, kan man säga, förlusten av barndom och hem och så vidare. Men så tänkte jag också på att min mormor och morfar bodde i Viborg. De var alltså inte karelare, men de bodde ändå där i den här livliga staden fullt med rikt konstliv och så vidare, var ungefär jämnårig med Elga Seseman också sen det där flydde, eller fick lämna staden, flydde. Grejen är att jag vet inte riktigt hur mina morföräldrar stack, men de stack i alla fall, och det där på något sätt, så just det där att jag vet så lite om det, kändes som en, alltså i förhållande till det så kändes de här Sesemans ganska liksom svårgripliga landskap, men ändå minneslandskap eller bilder av plats och förlust, som en del av min egen historia på ett väldigt märkligt sätt, eftersom det på sätt och vis inte är det, men ändå är det alltså en del av vårt kollektiva minne, men ett eget sinnet bidrag till det, för att det är inte de här stora filmerna om människor som lämnar och långa tåg av hästar och vagnar och prylar och så vidare som färdas längs med sandiga vägar västerut från Karelen, utan det här är någonting annat. Det är telefonstolpar och tåg och det är något hustak och så här.
Ja, jag gillar det där, hennes de tidiga målningarna. De fick just mig att tänka på Edvard Munch, vars namngivna museum i Oslo jag besökte för ett par år sedan. Och det är häftigt. Alltså jag är inte liksom konsthistoriker eller någonting sånt. Jag bara har på senare år blivit hemskt intresserad av bildkonst. Och sen när man, ju mer man ser, så desto mer ser man och märker man. Och det är kul att märka att jag gick in där på Ateneum och tänkte att jag tittar först och researchar sen. Och det första jag tänkte på var, Edvard Munch, här är ju något liknande penseldrag och sådär. Och sen kunde jag klappa mig själv på axeln lite efteråt. Ja, men man känner igen just det där. Och det som, den känsla jag får är att hon, Elga Seseman, hon struntar fullständigt i att försöka avbilda staden som hon bor i till punkt och pricka. Utan hon förmedlar istället en känsla av den här stan. Hon struntar blankt i perspektiv. Hon lägger färg och skrapar fram form istället för att måla dit det. Och så är det upp till tittaren att tolka att jag hade här ännu en gata. Och det där är telefonstolpar uppenbarligen, men de får nu lite sådär. Och det är starka vibrerande färger. Och jag gillar det för att hon ger ett uttryck, hon ger en känsla och sen får jag ta i tur med min tolkning av det hela. Och det där är ju en ganska häftig upplevelse som när man står där och kollar in.
Jag tänkte på det där, ni har båda varit inne på de här självporträtten som hon kanske också är mest känd för egentligen. Mm. Det finns ju en hel vägg, nu kommer jag ihåg om de är 7 eller 8 stycken självporträtt och de är väl alla målade på 40-talet, vilket är lite intressant. Och du var bara inne på det här med just hur hon målar ögon, att ofta så är ena öga är ganska klart och det andra är lite suddigt. Och Ateneum har gett ut en bok i anslutning till den här utställningen och där förklarar man det som att det här var väldigt medvetet och också i ton med tidens filosofiska och psykologiska strömningar, just det här med att det är ett sätt att visa att man vänder sig inåt, man rannsakar sitt själsliv, jaget, också Jungs tankar kring det kollektiva medvetandet och så vidare, att det är ett sätt att signalera det där just då. Och sen också kanske just någonting som nämns i den här boken också är fenomenologen Henri Bergson, och då tittar jag på dig, Basse, så där du som är vår husfilosof. Vad är kopplingen här?
Ja, Bergson är väl liksom någon slags inspiratör för fenomenologin, kan man kanske säga. Han var en modefilosof där under det tidiga 1900-talet, och det där lästes i Finland också väldigt mycket. Då var ju Elga Seseman ännu ett spädbarn, alltså när kring första världskriget, men att hon har uppenbarligen läst såväl Bergson och fenomenologi och existentialism, Sartre och så här. Men det där Henri Bergson så lyfts upp i samband med henne eftersom han har en idé om konstnären som en uttolkare av också den osynliga världen. Och det där, jag tycker själv väldigt mycket om Bergson. Jag råkade läsa honom i Göteborg på en kurs, så han läste sin här i Finland på mina filosofistudier, så att jag hade aldrig hört om honom. Men han har ett sådant begrepp som heter nuflöde, som på sätt och vis en annan bild av minne. Alltså han tänker inte säga att minne är på det sättet registrering av fakta lite sådär. No, om man idag talar om minne som en databank, så är Bergsons minnesbegrepp något helt annat. Utan där knyts på något vis tiden är ett slags levande flöde och det förflutna tränger ständigt in i nuet. Och det tycker jag att det är jättetydligt i Elga Sesemans konst. Jag vet inte, det är väl frågan om hon så att säga målar fram filosofiska idéer eller om det är någonting som är i tiden, att de på något vis sammanfaller i det och hennes praktik. Men no, det nämndes de här loken av telefonstolparna. Och man märker, eftersom hon återkommer till de här sakerna i sin konst på olika årtionden, så märker man att det är någonting som sker i nuet, i hennes kropp och via hennes kropp till hennes dukar. Att det är inte på det sättet någon slags återerinrande av någonting. Det är inte heller att vara ett offer på något vis, även om hon är melankolisk också ofta i sin konst, utan det är ett ständigt undersökande av sig själv just då, känns det som väldigt, väldigt tydligt. Och hon hittar olika tekniker för att göra det. Hon lämnar kanske den här ungdomens färgvärld bakom sig och blir väldigt svartvit och abstrakt senare. Men jag uppfattar det här, och det är nästan grafisk hennes konst. Till exempel telefonstolpar eller horisonter som hon ordnar på ett väldigt, väldigt märkligt sätt, eller liksom ett obildligt sätt kan man kanske säga, eller inte efterliknande sätt. Och det tycker jag utmanar en själv också att fundera på, att hur upplevde hon som en äldre människa sin barndom, och på vilket sätt är barndomen närvarande i nuet. Och så kan man tänka, tycker jag, för sig själv att det där, hur är det för en själv när man tänker tillbaka på sitt liv? Är det frågan om nostalgi bara, till exempel någon stuga som man kanske har varit vid under sina barndomsår? Längtar man tillbaka till det, eller har de där sakerna betydelse fortsättningsvis när man tänker på det och kanske gestaltar det och försöker komma ihåg det? Och varför i så fall? Och jag tror att svaret är att ja, minne handlar alltid på något vis om nuet. Och om man sen plockar in en annan filosof, Maurice Merleau-Ponty, som var väldigt inspirerad av Bergson, så blir liksom ens kropp och nuet just själva utgångspunkten för att minnas. Så det tror jag att det är viktigt att tänka på och förstå, och kanske också för att förstå Elga Sesemann, att det där, hennes konst är på något vis kroppslig fast den är väldigt abstrakt, och det är det som jag tycker är så där jättespännande med henne, och spännande just att NM har lyft fram henne, för att det är märkligt att egentligen en så här bra konstnär har fallit i glömska. Men det som ni sa, det handlar om att hon lämnade det där konstlivet i Helsingfors och brydde sig inte om ett etablissemang eller de där strukturerna, utan skapa vad hon behövde, tänker jag, för att förstå sig själv eller komma i kontakt med sina känslor. Och därför flyttade de dit ut till landet och satt där och målade liksom i ett par år till. Men det är väl för att det är det säkert som en människa kanske då, eller just den här människan behövde för att komma sina minnen nära. Att någonting i den där staden så gav inte möjligheter till det. Men det är ju spännande med Sesemann just för att det har inte forskat så mycket i henne på grund av den här bortglömdheten. Så att de här sakerna som man försöker greppa tag i eller förstå, det finns inte kanske en djup konsthistorisk undersökning som skulle ge de här svaren, utan de är ännu på sätt och vis lite öppna och det ger dem möjlighet för olika slags tolkning och så vidare. Det tycker jag att gör henne till en spännande typ, alltså att det inte finns en kanon liksom för hur hon ska förstås. Helt som publik, det är roligt att se på den om man inte vet riktigt allt.
Nej, alltså hon målar ju jättemycket, men som vi har varit inne på så läste hon också jättemycket. Hon var insatt i samtidens filosofi och också samtidens litteratur, men sen skrev hon också själv. Alltså hon gav ut två litterära verk under sin livstid. Dels en bok med minnesbilder från barndomens Viborg, den heter Kuvajaisia. Den kom ut 1959, det finns bara på finska. Och så publicerade hon också en diktsamling i början av 2000-talet. Och jag lånade faktiskt den här Kuvajaisia på mitt bibliotek och läste den. En väldigt rolig bok där hon beskriver sin barndom fylld av upptåg och äventyr. Och hon berättar jättelivfullt och måleriskt om olika mer eller mindre speciella särlingar till släktingar. Och alla de här personerna i boken så har hon gett tecknamn. Men sen har hennes syssling, eller småkusin som vi ser här i Svenskfinland, Oskar Parland, han har sedermera skrivit en artikel där han avslöjar allas riktiga identitet. Så den som är intresserad av det så får leta fram den. Men alltså Elga bodde tillsammans med sin lilla syster, sin mamma och sin pappa i Tienhara, strax utanför Viborg. Och hennes pappa var då teknisk direktör eller disponent på den lokala linoljefabriken. Och de bodde då i en sån här disponentvilla som låg alldeles in till stambanan mellan Helsingfors och Viborg. Så att de här tågen som vi har varit inne på, de var en naturlig del av hennes vardag. Hon och hennes syster så reste också till och från skolan med tåg. Och från fönstret där hemma så kunde hon se det här vita eltransformatorhuset som man kan se på jättemånga av hennes målningar. Och i Kuvajaisia så beskriver hennes mamma det här transformatorbygget som ett vitt torn, som en enorm saltkvarn som det ljuder om. Citat, musik från hela världen kör här förbi oss som ett snabbtåg fullt med sjungande människor. Jag tycker det är jättepoetiskt beskrivet. Mm. Och just på den här utställningen på Ateneum så kan man ju se en del av de här målningarna där Elga Ceesay, man har bildat just tåg, också den här vita transformatorn och kontaktledningar. Och Eva, vad tycker du att hon vill säga med de här målningarna? Eller vad säger de dig?
No, de säger mig om just sådana här märkliga minnesspår och uttryck som man kanske själv också bär med sig. Att man kan få sådana associationer av former, bilder, någonting, landskap, och vad som helst. Alltså. Jag har själv sådana, ett gult frontmannahus. Det är liksom en sån där för mig. För att det är min mommos och muffas hus i Kronoby. Det var sånt. Och om jag skulle liksom försöka ta mig och göra en Ceesay-man så skulle jag kanske ha ett sånt hus som skulle förekomma där. Vet ni, alltså man har sådana, de här telefonstolparna som hon målar på sina allra första färggranna, expressionistiska oljemålningar, alltså de figurerar sen som sådana, någon sorts täta skogar i de där grafiska senare 60-talsverken också. Att det är som ett uttryck eller ett sorts minnesspår, en tråd som man kan följa hela vägen. Som sen hon ger ett sånt här uttryck i form av bildkonst. Eller, ja, för det konstnärliga uttrycket det är ett annat språk än ord, bara att förmedla det som han har varit med om. Det är därför också spännande att just tala med konstnärer. Men att hur blir det till? Hur gör du? Hur vet du att det är färdigt? Mm. Sådana samtal med konstnärer som man kan ha som egenskap av journalist ibland. Mm. Det är alltid lika spännande. För att det finns liksom inte något färdigt. Någon färdig modell eller mall för det där.
Nej, jag tänkte också på en målning som jag fastnade för där också. Var en målning som heter Flygande tak. Den är målad på 70-talet. Och då ser man bara taket på den här disponentvillan. Resten är natur. Alltså själva husbyggnaden, kroppen saknas. Och det här blir ju på något sätt just den här sinnebild för den här förlusten av det där hemmet. Och just av förlusten också av fadern. Alltså hon, Elga var 17 år gammal när pappan dog våren 1939. Och så förlorade de då hemmet. Och sen när kriget bröt ut så förlorade de också Vibor. De var tvungna att fly. Hon och hennes syster och mamma kom till Finland. Och byggde upp ett nytt liv här. Och just den här förlusten av både fadern, hemmet och också den här barndomens Vibor är ju någonting som hon bearbetar i sina målningar. Hur Basse, tycker du att det tar sig uttryck det här?
Jag tänkte, du nämnde begreppet musik där tidigare och det finns ju en sån här liksom musikalitet eller liksom en rytm i hennes målningar. Och jag tänker väl att den här rytmen tolkar jag kanske som någon slags sån här grundstämning i henne själv, alltså rytmen av, och minne av de här landskaperna. Och jag tror att, eller jag tänker, ju mer jag tänker på henne så desto mer tänker jag att hennes konst ger en slags bra bild av hur människans psyke på något vis kan förstås. Alltså just det förflutna och nu och liksom vart man är på väg finns alla som det där aktiva dimensionerna på något vis i en. Inte så där att vi tänker tiden så där linjär, att det fanns ett då och så finns det ett nu och så finns det kanske en framtid, får vi hoppas. Men jag tycker att det är spännande just att se hur tiden knyts kring henne i nästan allt hon gör, och också hur undersökande av, eller liksom hur hon beskriver naturen där i Ruovesi, det som hon ser dagligen, hur det också upprepas och förändras. Och det här är ju liksom lite, det är svårt att tala om, för det är ganska abstrakta upplevelser på sätt och vis. Men sen om man tänker på hur det är att sitta kanske liksom vid en sjö i en månad, om man har möjlighet till det, och se olika slags skiftningar i vattenytan som hon också talar om, alltså hur solen faller över den, och hon har målat det också, hur vattnet skimrar och sånt här, och sen naturen förändras. Så det tycker jag att handlar om att rota sig på nytt i världen efter ett par liksom allvarliga förluster, att hon på något vis målar in sig i världen på nytt genom den uppmärksamhet hon har som målare och så vidare. Och det där tycker jag liksom att det är sådär moraliskt eller existentiellt en intressant sak att fundera på. Att hur. Och därför tycker jag alltså att hon är angelägen, för att nu för tiden så finns det hemskt mycket. Berättelsen är jätteviktig. Narrativet, den finns i media, den finns i forskning och den finns finns i konst. Alltså det självupplevda, att på något vis förstå sig själv. Och det hon också håller på med. Och därför tycker jag att hon är en aktuell och intressant konstnär. Hon är inte bara någon glömd som man nu lyfter fram och konstaterar att okay, det här var ju bra någon gång. Utan det här sättet att på något vis hela tiden undersöka sig själv i förändring. En sak som jag tror att är viktig för oss människor idag, och någonting som alla människor egentligen på sätt eller annat håller på med, kanske genom att ta selfies på sig själv, titta på sina bilder, hur man såg ut för några år sedan, vad man la upp, hur man framställde sig, och kanske tar man avstånd från det och försöker liksom fota sig på andra sätt. Okej, det är inte samma som att porträttmåla, men det är på något vis ändå att förstå sig själv via bilden och hur man visar sig själv för andra. Och så här att den här uppgiften att på något vis få grepp om världen och hitta sin plats i den och, eller kunna vara i den på något vis så att man inte går under. Det är allmänmänskliga saker, och därför tror jag att folk säkert kommer att känna igen eller hitta någonting i hennes konst som korrelerar med det egna livet och egna livsuppgifter.
Jag börjar just att tänka på att hur många bilder har jag inte från exakt samma landskap som jag har knäppt från ändan av min brygga på mitt sommarställe genom alla dessa år. De finns säkert i min molnbank. Jag skulle kunna plocka fram dem alla och bara se att sker det någon förändring? Varför gör jag det? Varför tar jag den där samma bilden varje gång jag åker ut dit? Mm. Det är liksom nästan en ritual, och jag tror inte att jag alls är den enda där. Att det blir just som en studie i det jag ser så där, när man radar upp det över många år.
Mm. Ja, jag tänkte också på det här med att bearbeta minnen och förlusten både av då fadern och barndomens Viborg och så vidare. Så kom jag självklart att tänka på Eva Kilpi, författaren som dog här i somras. Hon var ju också hemma från Karelen, och Karelen och naturen och människorelationerna blev ju centrala teman också hos henne i hennes texter. Här fanns en ständig längtan tillbaka till Karelen och just till det här barndomens förlorade landskap. Och jag läste en intervju med Eva Kilpi från 2019 där hon fick svara på frågan om vad som varit viktigare för hennes författarskap. Att ha levt i Karelen eller att ha tvingats lämna Karelen. Och då svarade Eva Kilpi att de här går inte att skilja åt. Att de två är sammantvinnade i ett rep runt hennes hals och runt hennes tänkande. Att de har ett strupgrepp om hennes liv. Att det påverkar allt hon gör. Och det tänkte jag på, att här är säkert lite samma sak också i Elga Sesemans konst och uttryck. Och också i hennes text, den här Kuvajaisia framförallt också. Att allt är en del av samma, just det här med upplevelser och erfarenheter och händelser i barndomen. Som är en del av hennes liv och hennes konstnärliga uttryck. Så självklart på något sätt.
En till förlust som man måste nämna i hennes liv är när hennes man Seppo Näätänen dog i cancer 1964. De beslutade sig inte att ha hand om hans terminalvård i en sjuksäng i Finland. Nej, de åkte till Indien och hälsade på hans syster som jobbar där. Och Näätänen är begravd faktiskt i Indien också. Så efter hans död reste Elga sedan tillbaka till Finland via Sverige och det där, han har fortsatt med sitt arbete. Men när man vet det här så, och sen ser på till exempel självporträtt som hon har målat efter Näätänens död, så då finns det liksom en skugga.
Mm.
Och helt praktiskt också en skugga. Alltså jag fastnar jättestarkt för en självporträtt som heter Ich mit mir på tyska, alltså jag med mig. Från 1968, där två skepnader sitter vid ett bord lite med ryggen mot varann. De är helt svarta i ansiktet båda, men den ena bär någon slags morgonrock på sig. Och den andra är helt svart som en skugga där lite bakom. Och den här titeln då, jag med mig, syftar ju på att det är något slags dubbelhet som hon beskriver där. Här sitter jag tillsammans med en annan version av mig vid kaffebordet. Eller min själ, eller skuggan av mig, eller skuggan av någon som hänger med mig här. Inte vet jag, tänkte att kanske hon vill säga att hon känner att en del av henne är separat från henne själv nu. Eller att någonting har blivit kvar någon annanstans och kommer på besök i form av en svart skugga. Och då sen, efter att jag hade försökt få grepp om det här ganska intensiva och spöklika självporträttet, så läste jag faktiskt att en forskare, Emmi Halmesvirta, har introducera ett sånt här begrepp som hauntologi eller hemsökologi i samband med Elga Sesemans måleri och konst. Och det här, alltså hauntologi, så det är egentligen ett begrepp som myntades av den franska filosofen Jacques Derrida. Och han använde liksom spöke som metafor för att det förflutna hela tiden fortsätter att dröja kvar i vår nutid som ett eko av någonting som aldrig riktigt försvinner. Och då tänkte jag att det här sitter ju som hand i handske. Det här med spökologi eller hemsökologi och Sesemans konst.
Ja, de där fransmännen var ganska sugna på de där grejerna. Och man ser ju så där gemensamma drag där. Skuggan är ju också ett begrepp hos just den här Jung som du Marit nämnde. Alltså en sån här skuggan som slags omedveten del av personlighet liksom. Drifter och känslor och sånt som man förnekar. Och det där, frågan är liksom Sesemann och hennes skuggor, att det där, att hon kände väl något till Jung, men förnekar hon de här sakerna eller försöker hon återväcka dem? Jag vet inte, jag har inte känslan av att hon helt förnekar någonting alls, utan hon griper efter sorgen på sitt eget sätt. Men det som ju sen är spännande, sen när hon hade bott där på där i Ruovesi och sådär. Så hon lyckades ju aldrig riktigt återuppleva den här framgången som hon hade i de här unga åren. Just i de här ungas utställning på konsthallen och så här. Utan speciellt i huvudstadsregionen så fick hon väl nästan hela sitt livet reserverat. Eller inte i alla fall lika entusiastiskt mottagande. Och det går ju sådär ibland för vissa konstnärer. Ja, så Caspar David Friedrichs permanenta utställning på konsthallen i Hamburg, och det där stod det också att Friedrich var nästan helt bortglömd för att de unga ville ha modernare konst och var mer intresserade av samtiden och realismen än det här melankoliska, symboliska landskapsmåleriet som Friedrich är så känd för. Men att det är ju spännande med konsten då, att sen när det går lite tid så kommer det nya generationer som nu, och nu är väl både Friedrich och Helga Sesemann ganska heta just för att de sysslar med, alltså just det som vi har varit inne på, berättelser, minnen, upplevelser som är smärtsamma, förträngda, återväxt, som kanske spökar igen. Och det där, vi hittar någonting i den här typens konst. Vi bara tilltalas inte av den, utan den på något vis berör oss, eftersom det är sådana frågor som människan förr eller senare alltid på något vis tvingas ta ställning till, sådär, var och en av oss.
Mm. Och nu då på Ateneum så inleder Helga Sesemann en ny utställningsserie som heter Moderna klassiker. Och då vill man lyfta fram henne som en del av vår moderna konsthistoria. Hur skulle ni säga att Helga Sesemann rimmar med vår tid? För man tänker när man går på sätter upp en utställning att det måste ju finnas någonting som faktiskt genljuder och är speciellt kanske relevant i vår samtid i denna konstnärs skapelser. Vad skulle ni säga att här finns för kontaktytor mellan vår tid och med hennes tid när hon var aktiv?
Ja, alltså hennes de här temana, något slags, jag vet inte, melankoli eller någon beskrivning eller något uttryck av en ångest eller en sån här evig ensamhet som jag känner beröringspunkt när jag tittar på de här hennes verk, så nu är det ju på något sätt djupt relevant igen i den här tiden vi lever i idag, alltså just de här självporträtten som inte bara avbildningar av ett face utan som någon sorts psykologiska undersökningar av ett inre tillstånd eller någonting sånt här. Det resonerar med sån här dagens fokus på, vet inte, självreflektion eller mental hälsa eller slash ohälsa och så här, tänker jag. Eller för att inte tala om sån här, de här minnen av erfarenheten av evakuering, förlust av hemort, menar, är det inte ett ständigt aktuellt tema i det samhälle vi lever i idag. Men jag måste säga att nu känns det ju ganska pinsamt att ingen klocka ringde när Marit sa att nu ska vi på Helga Sesemann-utställning, och jag bara, va? nej, vad är det här? Men jag får väl kanske ursäkta mig att jag är väl som många andra som nu bara inte har känt till henne. Alltså, jag är väl en vanlig människa på det viset. Men dels så är det ju ett konsthistoriskt faktum att bara 3-5% av den existerande bildkonsten som har dokumenterats och räknats som professionell konst har varit målad av kvinnor och resten har varit män som har varit framme och hausats upp och funnits där i den här konsthistorien. Och kvinnor har mer eller mindre aktivt skuffats ut i periferin och anses vara någon slags hobbymålare om vi tänker då liksom på den här stora västerländska konsthistorien. Med några undantag som sen är välkända. Att hon var en egensinnig person, Sesemann, som ville göra sin konst oberoende av andra och var nu inte så intresserad av att hänga med folk i Hesa. Så det allt, som jag sa, så mycket av det som, vem som lyfts upp handlar ju också om vem man råkar känna och så vidare. Så, ja, Helene Kärrbäck är nu upplyft i Finland och Norden och sånt här. Men hon har till exempel varit helt okänd i USA. Där man först nu fick upp ögonen för hennes konst i och med den här stora utställningen som var på The Metropolitan Museum of Arts i våras. Att inte det nu liksom helt bara svartvitt det här.
No, man kanske kan summera det hela med att också man dör innan man blir känd så är det inte kört, för att stor berömmelse kan komma efter att man har lämnat det här jordelivet. Om det sen liksom är en tröst eller en glädje för en själv för den här tanken, så det vet jag inte, men bevisligen så är det så här det går ibland.